There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta dig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasoll. Jag har bytt till goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som är så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer också bli så mysigt. Ja, jag vet. En annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja,
ja. Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lyser. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen.
Ah.
Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det så här,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser.
Hej och välkomna till Inte din morsa. Nu drar vi vapnen.
Nu
skjuter vi skarpt.
Apropå det så såg jag en sån jäkla rolig Per Andersson. Jag tycker han är sinnessjukt rolig.
Ja,
med sin vin liksom känner persona. Karaktär.
Kan vi lyssna lite på den då?
Kan lyssna lite på den.
Hörrni, idag så dricker jag ett vin som jag har liksom snott från min grannes vinkällare faktiskt. Så att det har den här nysnodda aromen som ju är så mustig. Doften är chiffong, sci-fi och domherrevingarnas yttre spets.
Mm. Men nu har han ju skapat en ny karaktär som ska gå i ett program som ska gå i P4. Där han spelar då en skjutjärnsjournalist. Så jävla bra. Alltså hur man kan koka ihop en karaktär av alla typ så här krigskorrar som någonsin har existerat. Och göra det så roligt så att det bara inte är sant.
Men jag trodde liksom att det var lite en utdöd sort. En utdöende, ja, kan man säga.
Samtidigt så... Vi har ändå alla en sån himla stark känsla för vad det är för typ av skjutjärns... Alltså så här Janne Josefsson är väl själva sinnebilden av en... Vi kan lyssna lite grann på hur det låter när han gör sin Gunnar Frankman.
Det dolda agenda är P4 och det här är Gunnar Frankman. Nej, fan. Vi ska dra ner byxorna på oss själva.
Nej.
Om du är ett samhälle är jag dina byxor.
Nej.
Med hjälp av grävlingar ska vi gräva oss ner till samhällets... botten. Nej, det är fel. Ah! Fan också! Lyssna på Dold Agenda i P4. Programmet där vi drar ner byxorna på samhället med hjälp av undergrävande journalistik. Det här är min praktikant Nina Wodschak och jag heter Gunnar Frankman. Jag satte den!
Precis, och min praktikant som håller i all skit liksom.
Som gör allt. Man vill ju ändå lyssna på det där, känner jag.
Ja, men det är ju Janne Josefsson, det är för roligt.
Ja, det är för roligt. Fan, njutbart ändå.
Men jag tycker ändå att så här, krigskorren är ju inte lika högt status som kanske, tycker jag, för typ 20, som för 20-30 år sedan. När det fortfarande fanns världskrig.
Ja.
När krig var lite så här, när alla var engagerade. Irakkriget. Falklandsöarna.
Ja.
Nu är det så här, nu är så mycket krig och alla mår så dåligt. Så nu är vi typ inte prata om
krig. Vi vill inte höra om det liksom. Apropå, för att återgå till vår egen podd här och det vi gör i detta nu, nämligen poddar. Vad var du ville säga med det här inledningen, att det var i skjutgluggen eller vad fan du sa?
Det är för att jag snöat in på uttrycket weaponize.
Förra veckan, då var det game changer. Nu
det var någon lyssnare som var så här: jag somnade till ljudet av ordet game changer. Du sa det så många gånger.
Det är så här som kommer dyka upp i ens dröm. Bara så här, på
Jag tycker ändå att det är ett väldigt bra namn. Eller ett väldigt bra ord, ska jag säga. Alla fattar, man behöver inte säga, ja, hur menar du nu? Utan det är så här, ja. Så att nu är jag då inne på uttrycket weaponize. Och vet du vad det är?
Nej.
Om jag säger weaponized incompetence då?
Nej.
Nej. Men det handlar ju om att man spelar. Att man är liksom under sin värdiga kompetens.
Mm-hmm, okej. Okay, ja. Mm. Att man använder sin underkompetens för att gynna sig på olika sätt.
Ja,
det alltså ju... spelade underkompetens.
Jag spelade.
Det här har vi faktiskt varit inne på för inte alls så länge sedan. När det var studenttider, när du menade att i stort sett hela din familj spelade underkompetenta rackare. Ingen kunde liksom köpa en blomma, ingen visste hur man städade en toalett.
Mm-mm.
Du har ofta den känslan kring din...
Jag bara snöade in på det för att jag lyssnade på dumma människor och då tog de upp det uttrycket.
Ja.
Och då sa ju Björn Hedensjö då, som är psykologen i den här duon, att han hade använt sig av den här strategin då, att man liksom underkompetent, att man spelar då. Och det kan man ju göra på massa olika sätt. Antingen kan man ju bara köra en gamla klassiker, men du är mycket bättre på det. Du tycker det är så mycket roligare. Nej, jag vet inte hur man ska göra det. Det vet inte jag. Du är så, alltså, att man kör den. Men han hade kört ett mejl efter han och hans fru hade skilt sig till gemensamma vänner som gick ut ungefär så här: hejsan svisan, ni vet ju hur dålig jag är på att planera, men skulle vara superkul och om ni kunde hitta några dagar som jag och barnen kunde komma och hänga hos er i sommar.
Ja.
Det är så många förskjutningar, ansvarsförskjutningar. Att så här, dels så här, hejsan svisan, hur ser er sommar ut? Ska vi hitta på något tillsammans någonstans? Alltså så här, inte ta för givet att så här, jag kommer och shanghaja med mina kids.
Mm.
Två, så här, bestäm ni när jag får komma, slipper jag själv kolla i kalendern.
Slipper jag planera ett jävla piss.
Ja, och tre så här, lite smicker. Så det skulle vara så kul. Och liksom, jag är ju så dålig på att planera. Jag är ju så dålig på att liksom kolla min kalender typ. Jag är så dålig på att hålla på med Google-dokument och där. Och då hade hans exfru sagt det lite förbefarten så här, skärp till det typ så här. Inte sexigt liksom. Mm. Och då, men vi har ju pratat om så här, det är lite som asymmetrisk kärlek. Att männen då inte påstår sig förstå att kvinnan hela tiden då fixar och trixar och myser och liksom går på eggshells. Bara hela tiden ser till att mannen och familjen ska ha det bra. Och vi har ju pratat om det innan. Men nu när jag har tänkt lite mer på det där, så är det också en weaponizing såklart. Jaha, inte visste jag att det tog mer än 3 minuter att göra en gräddtårta från scratch till den här födelsedagsfesten. Det här är ju ett sätt att skapa dels liksom helt ojämlikhet, känsla i hemmet, men dels också slita ut den andra. Jag menar inte att det är bara män som gör så. Jag har sett kvinnor som också gör så här, det kan inte jag. Och då kanske man säger, men hur många gånger har du tankat bilen då? Men hur många gånger har du liksom satt upp den där hyllan? Men det är ju inte så. Det är ju ett nollargument, eftersom kvinnor gör även mansgrejerna. Men männen har ju inte tagit över kvinnogöret i samma utsträckning. Och det märker man ju nu när man bor själv. Man säger, okej, proppskåpet gick. Det var så här gammaldags proppskåp. Kommer vi nu bli elektrifierade? Kommer vi dö? Ska vi stänga av? Och alla är yra höns. Mm. För att man har liksom inte gjort det innan. Det har ju varit någon son eller liksom någon annan som... Nu är det typ jag, Frasse och Elon. Och Emma, så här, 5 yra höns som typ vill baka kakor och äta godis typ. Och då tänkte jag, när jag kollar, om man säger lite genomsnitt av mina relationer, så har jag verkligen varit med om både och.
Mm.
Fram till jag fick barn så tycker jag nog att jag kunde hemfalla åt att säga, jaha... Nej, men jag vet inte, lasagne, ja. Men det är en game changer när man ska få barn.
Ja.
Ja, men vi måste ändå ge lite förslag här nu, älskling, för det här är ändå roligt.
Jag måste ändå försöka tänka igenom om jag tycker liksom att, för jag tycker inte att jag har haft såna här superslö fockar. Alltså, så här, jag har ju haft 2 långa relationer som också har resulterat i barn. Det vill säga att man har haft den här familjeföretaget tillsammans. Och i den första av mina sådana relationer, då hade jag ju liksom en, han var ju väldigt igång och i gasen och mycket bättre på både städa, göra scheman, köpa galonisar och köpa liksom blodpudding. Och det var varannan vecka, vi hade ju verkligen så här, för då läste jag ju genusvetenskap på universitetet och kom hem och liksom slog typ det andra könet i huvudet på honom, vilket han ändå liksom läste med glädje på något sätt och bara, åh gud, han kunde köpa hela den grejen och ville jobba för jämlikhet och vi gick och hämtade varannan dag, vi hade barn, så här, barnfri kväll varannan kväll. Jag tycker han liksom, tycker inte han höll på så mycket. Däremot så kanske man, och med Micke så, han är ju också så här igång. Nej, jag tycker liksom så här, de är inte så representativa för manssläktet. Även samtidigt så hatar jag att säga att liksom, mina män har inte varit så, då stämmer inte tesen, vilket är bullshit, för att det här ser vi ju som ett så här utbrett samhällsproblem och vi kan se bieffekterna av det i att kvinnor har utmattningssyndrom i jättemycket högre utsträckning. De äger inte liksom varken land, fastigheter eller företag överhuvudtaget i Sverige. Alltså det finns så himla många så här påtagliga bevis på att män fejkar liksom undermålighet beträffande familjeliv. Och det ger långsiktigt jättestora ekonomiska konsekvenser för kvinnor. Så, men jag kan inte säga att mina karar var så jävla representativa.
Men är du inte hemligt? Jag vet ju hur din exman var. Han var ju väldigt liksom... kvinnlig på det sättet.
Nej, men han bakade. Ja, alltså, han lagade mer mat än vad jag gjorde. Han var
du
mycket
var ju
bättre
ung
på...
också, älskling.
Det var jag.
Du var ju typ 12.
Men han var ju mycket mer intresserad av att ha middagar och socialt samkväm. Nej, men
han tog tag i sin skit och han kunde överraska.
Ja,
och kom ihåg när
han var liksom
berättade
superkompetent på det
att
planet.
Hon hade kommit hem och det var någon kock där. Men han verkar ändå fram till det tar slut vara en bra man att leva med. Men jag tänker med micken då, om man ska ta till exempel ansvar för barnen, traditioner och matlagning och jular och tårta. Menar du att det han gör, vad han nu gör, kompenserar då för allt du gör? För du var så himla tvärsäker, men nu har du ändrat dig om ditt ex och nu kanske du ändrar lite om mycket också.
Ja, men liksom om man ska utvärdera. Jag är liksom liberal på det sättet att jag tycker att varje vuxen människa ska faktiskt få leva lite grann som de vill. Man ska inte behöva göra så jävla stora uppoffringar. Om man inte är liksom ett socialt geni som älskar samkväm, då ska man faktiskt inte behöva tvingas leva i det.
Så som jag gjorde med mitt ex.
Ja, men att leva med dig om man är till exempel Nanook, det måste vara ganska jobbigt.
Mardröm.
Ja, men faktiskt.
Men säg det då från början. Varför?
Men, och med honom, för dig var det ju såklart tvärtom också. Det var liksom en dålig match. Men liksom så här, att kräva av honom att han ska vara något socialt, liksom ta det ansvaret.
Du menade att jag mörkade att jag var social.
Nej, det gjorde du aldrig. Men han kan inte ha mörkat att han var en kuf heller.
Nej, men han var ju en partykuf.
Ja.
Och så länge man partar,
det är en svår kombo.
Jo, men
så
han var ju liksom,
tänker man att någon,
ja, men han var bartender, liksom. Typ på Tranan. Han var nere på den, han var ju liksom coolast killen i stan. Ja. Nej, jag fattade inte. Nej. Så kanske inte jag är så smart när det gäller att avkoda såna här grejer. Men jag trodde ändå att han var liksom party pooper.
Ja.
Och så här, ja, han älskade så mycket kompisar och det var hans familj och livet på luckan. Och sen så när vi slutade parta, då bara säger,
ja,
vad är muslan? Här är muslan. Vad är sköldis? Här är sköldis. Det var ganska chockartat.
Sköldis, det var det bästa namnet på honom. Ja, alltså ser, med kärlek säger jag det här, för det är,
jag säger faktiskt det också med kärlek.
Hade vi skrivit en fabla om ditt liv, då hade han definitivt varit,
sköldis. Ja.
Vad hade du varit?
Vad roligt att du frågar. För då säger jag väl, Ison och Fille, de har ju ett program på söndagar. Nu när jag har varit lite själv senaste veckorna, lyssnat på radio, sorterat grejer.
Hur fan vad härligt.
Men så jävla härligt, vet du det? Det är så här, jag har fått en uppenbarelse från typ Jesus att jag gillar att vara själv.
Ja.
Då ställde de frågan till lyssnarna: om du fick liksom avkoda ett djur som du då fick träffa och du kunde prata med, vad skulle det vara för djur då?
Mm.
Det var så sjukt roliga svar. Det var så här, nej fan, jag kan inte göra med katten. Då kommer jag, jag har suttit här nu 10 år på din sönderrökta matbord, typ så här, I hate you man. Men ovanligt många ville träffa så här djur. Ja, men varelser i havet.
Mm-hmm.
Och det var så himla fint. Både du och jag gillar ju elementet hav, liksom. Mm. Och även berg. Men jag känner mig extremt fri när jag liksom snorklar, när jag har tuber och liksom dyker.
Ah.
Det är något väldigt speciellt. Man känner ju så här, vi kom ju från havet.
Mm.
Och det känns tydligt, och det är lite som med min 17-åring Dante. Han... När man ser honom i havet, då ser man att han är så fri.
Ah.
Och han har alltid varit så.
Alltid varit.
Ja.
Det är verkligen, han är
ta pupparna. Ja. 3 år, alla var så här, kolla på den här pojken. Det är galenskap på hög nivå. Han simmar. Jag var så här, jaha. Han var nästan så autodidakt simmare.
Ja, helt otroligt alltså. Så hemma i det där elementet.
Ja, men det är ju som bebisen som kommer ut. De kan ju också simma.
Mm.
Alltså, det är inte så svårt att tolka. Det vi kommer ifrån har vi inte så svårt att lära oss, liksom.
Mm.
Men då tänkte jag att jag skulle fråga dig, eftersom du ändå kom in på det, om du då fick träffa ett djur som du kunde prata med.
Ja.
Vilket djur skulle det vara, och vad skulle du fråga det djuret?
Åh, nej men gud, jag vet precis. Jag skulle vilja prata. Jag har ju till och med anlitat en djurpratare för att få veta. Så knäpper jag.
Men
jo, men jag skulle vilja prata med...
Du kommer inte få komma undan från det där du sa nu så
snabbt.
Nej. Du kan berätta
för men jag skulle definitivt vilja prata med min häst Kilo.
Ja.
För att jag behöver inte verbalt språk för att kunna prata med djur. Alltså med mina hundar så känner jag att jag... Alltså det finns ett intuitivt språk och det finns energier som man pratar med. Det finns kroppsspråk, och bemöder man sig om att lära känna liksom de arter som man är intresserad av att ha relation med, så kan man ganska snabbt i alla fall se, det här gillar han eller hon, det här tycker hon eller han inte om. Oj, nu är han rädd, nu är han ledsen. Alltså de förmedlar sina känslor lika tydligt som människor. Så jag brukar inte alls ha något behov av att säga, jag måste veta vad du säger.
Nej.
Men med henne så har jag haft det. Jag har varit så här, Jag måste få veta hur hon hade det innan hon kom till mig.
Ja.
Jag måste få veta vad hon har blivit skrämd över. Jag måste få veta vad hon har varit med om. Och jag måste få veta varför hon är så otydlig när hon säger saker. För det, liksom, jag har missuppfattat henne väldigt många gånger. Så jag anlitade då en kvinna som är medial. Det är inte något konstigare än att Katarina Sellner är medial. Men det här är ju då en djurpratare. Och det här kan man skratta hur mycket man vill åt eller tycka är liksom flummigt eller så. Hon berättade liksom bara väldigt så här konkreta saker. Att hon, dels hade hon ju smärtor liksom i kroppen. Vilket ju stämde. Den här kvinnan träffade alltså inte ens kilo. Utan hon satt på håll och körde en reading.
Oj då, det här är bra cash.
Ja.
Men det
var inte så dyrt.
Jag känner,
det var
en röd matta.
Men jag ska säga att det, hon pinpointade var hon hade smärtor. Som hon dessutom har liksom blivit behandlad för. Men sen så berättade hon andra saker som var liksom så här, som jag tänkte så här, det här kan inte stämma. Men framförallt så var det ju om hennes bakgrund. Att hon har ju blivit väldigt skrämd av människor. Och hennes reaktioner på rädsla, precis som för alla däggdjur, det är antingen fight or flight eller freeze. Men för de flesta hästar så springer man ju. Alltså de har ju mycket närmare till flykt än vad människor har.
Ja,
olika djur har liksom olika närhet och olika försvar. Men hon hade ju väldigt mycket fight i sig. Alltså det var mycket så här hotfulla beteenden, inte, alltså när hon var väldigt liten. Det är ganska märkligt att träffa ett djurbarn som är liksom ganska aggressiv. Ja. Och det är klart att man tänker att det här är ju någon som inte har så positiva erfarenheter av människor. Och det har, jag har liksom också varit tvungen att ändra väldigt mycket i mitt bemötande av henne. Jag har ju liksom tyckt att så här lågaffektivt bemötande och sånt är ganska mycket... Att det verkligen kan skjuta en i foten när man börjar anpassa sitt beteende efter en annan individ. Alltså det kan skapa väldigt mycket medberoende. Men i relation till henne så har jag också fattat att så här, ska vi någon gång kunna ha en jämlik relation? Ska vi någon gång kunna ha en relation där hon är trygg? Så måste vi börja med det här låga affektiva. Vi måste börja med att vara liksom, inte gå upp i liksom ilska själv. Alltså, och jag har lärt mig så mycket av den här hästen. Så jag hade definitivt velat snacka med henne. Och det, var det så du upplevde det också? Var det sant det hon sa? Jag pratade med.
Ja,
alltså,
en dubbelmacka.
Man vill ju prata med någon där det har känts som att här har det funnits en konflikt. Liksom. Här är någonting som inte... Men vem hade du velat prata med? Vilket djur?
Att prata med någon som bor i havet, det är klart att det skulle vara superspännande. Men jag tänkte instinktivt på en björn.
Oh.
Jag skulle vilja sitta ner liksom och snacka på typ i en liten björkdunge och så här. Hur är det då? Och, hur tänker ni? Tycker, ni försöker inte modernisera er med sova i det? Och,
vad man skulle också vilja veta hur de uppfattar jakt. Alltså.
Ja, och för människor, varför just de är så jävla aggressiva? Varför tycker de att vi är ett hot? Vad är det som har hänt i det? Varför sticker de inte bara iväg? Varför går de så ofta till attack? För det är väldigt ovanligt liksom. De flesta djuren lunkar ju bara iväg. Men nästan alla filmer på så här YouTube och
grizzly bears,
ja, det är så här, I'm running, I'm biking from the grizzly bear. Påfågel skulle också tycka att det är kul. Vem tror du att du är?
Ja.
Ge mig lite så här, hur kan du ha det där självförtroendet? Du är liksom fågel som går omkring på två smala ben. Okej, du har snygg skrud. Men det har jag med. Kul att prata med en fågel så där, tycker jag.
Ja, sjukt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Vi måste gå tillbaka dit eftersom du lever i en livslögn som vi nu ska bena ner. För jag läste någon ny undersökning också som Skolverket hade gjort, för man ville bena ut det här med liksom, vad är sanning och vad är icke sanning i att, liksom, att män tar mycket mer plats i klassrummen och får prata mycket mer.
Ja.
För att hitta någon form av liksom, framtid i att tjejer också ska få öva på att prata.
Ja.
Jag tycker ofta det är så här, men varför vill du inte vara med i det här programmet? Varför höll du inte tal på bröllopet? Nej, för att jag har aldrig fått öva på det. De flesta tjejer har inte det.
Nej.
Jag tycker att det är roligt. Men redan på förskolan så börjar jag att killar får ta mycket mer plats och mycket mer liksom, vokabulärplats, om man säger så.
Då vill jag säga en grej. Jag är super icke-representativ här också. För jag gick i musikklass.
Ja.
Vet du hur många pojkar jag gick i min klass?
4.
Av 30. Barn.
4.
Nej, men 9.
Ja,
och de killarna var ganska mycket nördar liksom. Så tjejerna i den här klassen hade sån otrolig liksom. Det var bara tjejerna som stökade, typen jag.
Ja.
Och så här, rökte på skolgården och sånt när man inte fick, samt pratade och var bäst i klassen.
Ja, det var för att ni var liksom overmanned.
Ja, för att vi var liksom i fler i antal. Och att det var, alltså vill man ägna sig åt specialintresset körsång, så är det liksom lite nördiga pojkar som kanske gör det så här. Det är samma sak på Södra Latin. När man liksom på den tiden så kanske var lite mer jämn könsfördelning. Men du vet hur det ser ut i Igors klass där nu. Du vet, det är bara tjejer.
Ja.
Det är två killar.
Ja.
Och det, jag vet inte om det är dåligt eller om det är bra. Men att man har gjort classroom studies för att kunna se då tydligt liksom, ur ett genusperspektiv hur lärare och förskollärare framförallt behandlar flickbarn och pojkbarn är jätteolika. Mm. Det är liksom så här, det kan man inte blunda för, man kan inte låtsas som att det inte existerar.
Och det jag menar, vi har det i vårt DNA, vi har det i våra traditioner, vi tänker inte ens på att vi gör det.
Men vi ska också ha väldigt klart för oss, vilket jag tycker är så jävla deppigt, när man gjort classroom studies på förskolebarn från 1 år upp till 5. Pojkbarn i mycket mindre utsträckning får tröst än flickbarn.
Mm.
Det är så jävla deppigt. Så att, alltså, du vet, jag bara,
extremt deppigt.
Fem pojkbarn. Man bara, men vad kul att gå till dagis. De sitter med någon så här liten gråtande flicka i famnen. Men när det är en pojke som gråter, då tenderar förskolepersonal att tänka, du är en liten tuffing. Du behöver inte.
Det behöver inte jag hinna med också.
Nej. Eller liksom, du ska lära dig att inte gråta. Du ska lära dig att inte bita ihop, så du blir inte uppmärksammad för det beteendet. Typ.
Hur som helst så är det, så kom Skolverket fram till då att nästan alla som hade svarat på den här enkäten, det var ju många tusentals elever och lärare och personal hit och dit, var rörande överens om att killar och tjejer fick prata lika mycket i klassrummet.
Ja.
Lite som den radiodebatten som pågick, att kärringar bara snackar.
Ja.
Och så visade det sig att det var ju
Ivar Arpi som
snackade med. Så det är ju samma sak som så här, klimakteriehäxor, tjejer bara snackar, kan han hålla käften. det är ett sätt att försvara sig för mannen att, så här, att inte behöva svara på frågor, tror jag. Att inte behöva engagera sig i det dagligt socialta snicksnacket.
Mm.
Så det var ju liksom, det var ju en otrolig skillnad på hur mycket killar och tjejer fick prata. Och det är den, det är liksom den fällan jag tror att du har fastnat i nu med Micke. Att du tänker så här, nej, men jag tycker ingen av mina män är representativa. Och sen sätter man sig ner och benar ut lite. Och då är alla nästan representativa.
Fast nu ska jag tala om en grej för dig, Jan.
Mycket bra.
Ja, för vi har nämligen gjort en enkät.
Du och Micke?
Nej, du och jag gjorde det i denna podd. Då bad vi våra lyssnare att skriva in till oss tre punkter som gjorde att just deras relation funkar och är bra.
Ja!
Vet ni, alltså, snacka om att vi faktiskt på riktigt kan göra Gallup. För ni är typ 60 personer som har svarat.
Gud, vad roligt!
Och jag kan säga så här, den återkommande punkten som jag ser, alltså jag kommer inte kunna läsa upp allt, men jag kommer läsa upp några av er.
Mm.
Men en av de återkommande punkterna, det är så här, vi håller inte på att tjafsa om rättvisa. Liksom det här med jämlikhet och vem som gör vad. Vi har liksom ganska klar rollfördelning mellan oss, är det många som har skrivit. Han drar in pengarna och jag sköter hemma grejerna. Det funkar skitbra och har gjort det i 25 år. Alltså så här, grejer som inte riktigt PK att säga.
Jag fattar.
Men ja, det har till och med, det har lett här då till en liksom toppen. Och de betraktar sig som ett par som har en liksom toppenrelation. Och det här har återkommit i väldigt många utav era svar. Alltså att man inte kan hålla på att räkna liksom så här smulor och ören och petimetrar och göra listor och så här. Tvärtom, vi så här, jag läser från en lyssnare, hon skriver så här. Sanna efterfrågade sist tre punkter varför en relation funkar från någon som upplever att de lever i just en fungerande relation. Jag har levt i samma relation i över 20 år. Jag är 45 år, har två tonårsbarn. Jag kan inte riktigt säga tre punkter, men här kommer min teori om vår relation. 1. Inte för höga krav. Det går inte att ändra någon. Och du är själv ansvarig för din egen lycka och inte din partner. 2. Vi träffades i 30-årsåldern, så båda har levt ett liv innan, dock inga tidigare barn. Vi är båda självständiga individer, dock inget öppet förhållande. 3. Vi lever i ett traditionellt förhållande. Han drar in pengarna, jag tar hand om resten. Det vill säga, rollerna är tydliga. Det behöver aldrig diskuteras. Dock ska sägas att jag dessutom har ett jobb som är samma som mitt intresse, det vill säga jag älskar det, annars hade det nog inte funkat. 4. Vi är snälla mot varandra. 5. Vi gillar varandras kompisar. Ja, men det där var liksom ett typexempel för vad ni har haft. Och sen så skriver en annan tjej så här: hej, tack för en toppenbra podd. Vi träffades, jag och min man alltså, efter varsin skilsmässa i 40-årsåldern och har nu hängt ihop i 25 år. Känner tillit, ömhet, stöd. Kan prata om relationen. Och båda värnar om att ha ett sexliv som passar för båda. Och det ska jag säga en annan punkt som återkommer hos väldigt många av er som har svarat. Att ni har ett bra sexliv. Att det är ett sexliv där man liksom bemödar sig om att man faktiskt har sex som båda tycker om. Och att man kan prata om och så här utforska liksom bra sex. Jag har en till här som jag vill läsa upp. Hej bästa ni, ni bad om relationstips i längre relationer. Det som i alla fall funkar för oss efter 17 år är 1. Garva tillsammans. Ja. Välj en kul kille. Alltså hur fan vi håller med om det. Ja. Framförallt snygg om du inte kan få... Framför snygg om du inte kan få båda. Som även tycker att din humor och dina dåliga skämt är fantastiska. 2. Här har vi en. Dela upp marktjänsten. Han tar disken, jag tar tvätten.
Ja, liksom hur svårt ska det vara?
3. Våga bli osams och visa känslor, men var inte långsint. Och båda bör våga ta steget i försoning snabbt när luften är rensad. Men framförallt ha kul tillsammans, livet är kort. Det här kommer ni också till. Om jag får sammanfatta era svar. Jag har faktiskt läst vartenda ett av dem. Och jag börjar känna att jag vill göra en bok om det här. För det här är så fantastiskt. Vi ältar för mycket och ägnar oss så mycket åt problem och vad som är dåligt hos varandra. Det här är så fantastiskt, för här får man se liksom så här konstruktiv psykologi. Det vill säga, vad är det som funkar då? Och det här med att ha kul, det verkar vara liksom, det typ viktigaste. Bra sex, skitbra. Men sen ser jag här, den sista lyssnaren skriver ju här liksom att så här, dela upp markservicen. Vissa kan ju då hävda att ja, men tvätta gör man en gång i veckan, diska gör man ju varje dag. Så det är klart att det är mycket jobbigare att ha den. Men grejen är den att de bara ens har kommit och diskuterat det här och kommit överens om det. Att man har gjort en överenskommelse om vem som gör vad. Att man faktiskt har någon typ av blick på att det inte bara ska göras lite osynligt så här. Och det gäller väl de som har den här traditionella uppdelningen. Han cashar in och hon sköter markservicen där hemma. Och det är klart att är man två personer i ett hushåll utan barn så kanske inte är så himla jobbigt att dammsuga.
Nej,
så det är väl jättestor skillnad. Men de kanske inte skulle ha den dealen om de hade haft fem barn tillsammans. Då kanske de hade behövt snacka lite om
det. Nej, jag fattar.
Men det verkar vara i alla fall att man har ett levande samtal och kan diskutera. Det här är ju vi finns till för att liksom berika varandras liv och göra livet lättare för oss båda tillsammans med varandra.
Jag pratade med en man som jag jobbar lite med. Och han sa så här, min nya relation, min nya kvinna, eller 9 men 5-6 år, hon är så otroligt mycket mer krass än vad jag är. Både jag och min exfru var ju supertjänstemänniskor, vilket gjorde att vi liksom skulle täcka upp för varandra hela tiden. Men min nya fru är så himla krass. Och ju mer han berättade så tänkte jag så här, nej men gud vad sexigt, gud vad romantiskt. Att istället för så här hela tiden hamna i någon så här känslomässigt kaos, bara, då kände jag så här. Då var jag med och säger, nej men nu gör du det där så jag gör det där. Och sen kan vi bara ha en härlig kväll tillsammans. Alltså så här krass, ja men nu funkar inte det, då får vi göra det en annan dag. Ja nu så, och att inte ta det så jävla personligt hela tiden. Jag bara tänker, min första relation, den kanske fortfarande hade hållit nu om jag hade varit en tusendel lika krass som Nanook.
Ja.
För idag hade jag ju garvat åt han så här, du är varm. Och bara säga, okej, autist-VM. Jag kan inte, jag vill inte pussa dig på stan när människor känner igen dig. Alltså jag tog allting personligt. Som att det hade med mig, alltså min persona. Hur attraktiv jag var, hur roligt det var att vara med mig. Och i det så triggades ju mitt medberoende igång. Fast det hade inte mig att göra.
Med det sagt, om du tycker att jag lever en livslögn, så vill jag säga så här. För er som tror då, eller för dig som tror att jag lever en liksom livslögn, så gör jag inte det. Men vi, det här med att så här, gå och störa sig på att någon har vissa brister eller oförmågor. Eller att jag har ett till exempel större då ansvar över barnen, för det har jag.
Ja.
Verkligen. Alltså så här, när det gäller hämtningar och lämningar och så. Vi har en situation i vår relation där jag inte stör mig ett jävla dugg. Och det ser jag faktiskt som ett kvitto på att då är det okej. Okay. Alltså det är en okej fördelning. För om det inte är det, då börjar det skava, då börjar man störa sig, då börjar man bli irriterad. Jag vet att jag har en otrolig känsla för rättvisa. Alltså det har jag. Vi pratade ju om det förut, att det är det som får igång mig. Det är det som gör mig arg, både å andras vägnar och alltså så här, en konflikt för mig handlar ofta om känslan av att ha blivit orättvist behandlad på något sätt. Och så har det varit väldigt mycket. Alltså med Ville hade vi så här petimeteruppdelning, och det tror jag bottnade i liksom att jag hade ett behov av att... jag vet inte, men
var
inte han
också lite sån då?
Jo, jag tror att han var liksom lite grann så också. Ah. Men så är inte Micke alls. Han är väldigt generös och bjuckig.
Ah.
Och sen så är han oförmögen på vissa plan. Men han är också en jävla doer. Alltså han håller på med saker konstant. Han är i ett. Han sitter aldrig och latar sig på min bekostnad. Aldrig.
Det men kommer det dig till gang då, allt det där han håller på med? För det du gör, laga god mat, baka, ta hand om barnen, fixa
idag har han till exempel gjort hela min ridbana med så här ny sand och håller på att hämta stolpar uppe på Runsten. Alltså så här, jo men han gör massa saker som kommer mig till gang. Det kan man inte, han har hjälpt mig att bygga så här, 3 hästhagar liksom.
Men jag tycker bara det är intressant att veta. Ja. Jag tycker att det är intressant med det här weaponized, liksom, att man gör sig sämre än man är. För att det var ju som någon psykolog skrev i någon artikel att det är ju också, man måste ju vara konsekvent när man gör sig sämre än vad man är. För att alla fattar ju att i dagens samhälle, istället för att säga så här, jag vet inte hur man gör när man målar den där, eller jag vet inte, hur gör man en dressing? Alltså det fattar ju alla att säga, googla då. kolla på ett program.
Ja, nej, men det är ingen som går på det.
Så det är ju en jävla strategi. Det är ju inte så här, om han kan inte det där. Alltså, jag märker att många av mina tjejkompisar går igång på, ja, nu packade jag hans väska. Jag bara säger, vet du, säg inte ens om det där grejerna till mig. Jag tycker inte att det är kul, jag tycker inte att det är charmigt. Och så sitter snubben bredvid så här, men jag ville packa, älskling. Och så tänker jag så här, det där är ett spel med honom. Det där är meeting, det är en jävla parningslek som pågår.
Ja, men det kan det väl få vara. Är det så jävla farligt?
Nej, jag alltså, tycker
såhär,
inte
nej, men
spela
det. Dum då, och så är du jättebra på vissa saker.
Men det tycker jag är en
så
annan grej.
Så länge båda är nöjda och så länge man liksom inte går och störs eller känner sig förnedrad eller mindre värd eller att man på något sätt såhär. Men jag tänker också så här, och det pratade vi om sist när du drog upp det här kring studenten. Det var ju när Elon skulle ta studenten och det var liksom det här med den här skylten som dina familjemedlemmar fick att låta som att det var det sjukaste liksom uppdraget som hade någonsin ålagts som ungefär. Men jag tänker också så här, hur jävla vidrigt det måste vara att fejka undermålighet. Man får ju bara en korkad ont öga på sig. För om någon av mina pojkar är så här, jag ger dem uppgiften att tömma diskmaskinen och de är så här, typ man bara, det är inte så att man är så här, då gör jag det åt dig älskling, utan man är så här, är du liksom utvecklingsstörd? Vad är grejen? Vad är det för fel på dig? Alltså, hur jävla slö får man vara? Du har suttit uppe. Jag kan inte låta någon komma undan med det. Men jag vet inte, det är klart att det är hyfsat vanligt, men det är också ligger i ens egna intresse då att bara så här, googla. Men jag tror också att det är så här, det här är ett problem som existerar på många olika nivåer. Och det påminner lite grann om det som Hanne Kjöller skriver om i DN idag. Söndercurlade vuxna barn. Hon skriver en argsint krönika där hon blir så irriterad. Hon är så tydlig då i sin så här liberalism i vad hon tycker är okej och inte. Hon har väldigt så här stark moral kring olika saker. Då har hon träffat några liksom kompisar vars vuxna barn besöker, för han är ju då på besök hemma hos några polare som har köpt ett hus någonstans på sydliga breddgrader, det framgår inte var. Men att där är då de vuxna barnen naturligtvis varmt välkomna att hälsa på när de vill, men de får betala sina resor fram och tillbaks till det här härliga stället själva. Där har de liksom en tydlig uppgörelse, föräldrarna bjuckar på något litet, men de vuxna barnen är ändå förmögna att arbeta och bekosta egna liksom flygresor dit eller tågresor. Och det tyckte Hanne var liksom en toppen uppställning. Så ska man ha det med sina vuxna barn. De ska börja bidra ekonomiskt. Sen hade hon träffat ett annat gäng kompisar, och då framgick det att de skulle åka det här då föräldraparet och även några andra då goda vänner till hela gänget skulle åka till Kanada och åka skidor.
Inte billigt.
Det låter som en jättedyr resa. Och då framgick det, för då hade han nosat runt lite där. Vem är det som bjuder era vuxna barn? Nej, det är pappsen som gör förstås. Så pappa, liksom gammpappa ska då bjuda de här barnen som är i liksom 30-årsåldern till Kanada på en resa. Och det här tyckte Hanne var liksom, nej men det här var skam på torra land. Det här är liksom söndercurlade 30-plussare som liksom jobbar, själva kan bekosta och hjälpa till. Är det ett sätt att köpa sig till en relation med sina vuxna barn? Vad är det här för sjukt beteende?
Ja, det ska, så ska jag aldrig ha tänkt på det. Jag bara, du tänker så?
Ja, så tänkte du. Och så resonerar hon i den här krönikan om det här. Och jag tycker att hon också missar två hyfsat liksom viktiga förutsättningar här. Det är klart att om du har obegränsat med pengar, det vill säga du är så här ekonomiskt oberoende, varför skulle du inte bjuda dina barn till Kanada? Skulle du köra så här Camilla Läckberg-stilen
då? Icke-fråga. Det är
så här, en icke-fråga.
Pappa tjackar här nu, vi ses i liksom Toronto den 17 juni.
Istället för att typ komma och käka middag hemma så kan vi lika gärna köra i Toronto, för jag råkar vara miljardär. Ja, men det är väl inte så jävla konstigt då att man bjuckar sina ungar till liksom andra sidan.
Jag tänker också så här, är det här ens ett argument för att inte göra saker när man har pengar?
Nej,
så här,
man bara, nej, då ska man hålla på då som sagt Läckberg och Simon, att man ska fostra då sina vuxna barn till att förstå pengars värde. Som att man inte skulle förstå det när man är liksom 18 år. Det är klart att man har fattat att folk har liksom olika mycket pengar och att olika jobb ger olika mycket intäkter. Men sen tycker jag också att hon missar liksom så här, Nej, men jag vet inte vad hon själv har. För, har hon ens några barn, Hanne Kjöller? Det kanske hon inte har. Eller så har hon kanske ett barn.
Ja, men ett eller två gjorde har hon. Men
ja, det, men liksom att, så här, att man ens funderar i de banorna. Att man ska så här, köpa sin relation till sina barn. För att man vill bekosta en resa till dem. Alltså, vad, det här
alla människor som lever i sunda familjeförhållanden. Där blir det en icke-fråga. Om jag ska ha pengar skulle jag säga. Okej, killar, vad vill ni åka? Ja, ni vill åka till Thailand. Då bjuckar mamsi på det. Och vi firar jul där. Ja, jag
och
köper
har man
dem.
Inga pengar, då kanske man inte kan bjuda sina ungar till varken Kanada eller liksom Säffle.
Mm.
Och då kan jag tänka mig att ens barn ändå har någon slags känsla för att det inte betyder så jävla mycket. Som att de då inte skulle vilja umgås med en. Jag tycker det också var
och jag tycker också att det handlar om så här. Om jag skulle tycka att alla mina fem söner var bortskämda brat som inte ens visade någon tendens att vilja hjälpa mamma utan bara utnyttjade mig, då skulle inte jag bjuda dem till Toronto på en resa, för jag skulle inte tycka att det var mysigt.
Nej.
Jag skulle inte känna mig uppskattad.
Nej.
Så liksom det där går ju hand i hand såklart.
Ja, det går ju av sig själv, tänker jag. Man slutar ju bjuda någon som är otacksam och liksom...
Ja, hur roligt är det att sitta där i Toronto med så fem ungar som bara, kan jag få det? Kan...
Mm. Det var inte tillräckligt bra säng på det hotellet.
Ja, men det som jag ska säga är att så här, man ser ju tydligt, och det är ju också en så här... Lilla Fridolf, det är ju en nidbild av en man liksom i svensk modern historia. Från så här, han klarar ingenting, lilla Åsa Nisse, pruttgubbar typ. Men när man verkligen gör det till en konstform att så här, hela tiden framställa sig själv som man säger, jag lät dig, det har ju haft flera män som säger, jag lät dig stå i första rummet för du är mycket smart. Man märker att folk gillar det du gör mer. Att det är så här, till slut så märker man så här, men gud, hur orkar du hålla fast för det här?
Mm.
Att det blir liksom patetiskt, osexigt. Men det handlar ju bara om att man har en icke-respekt mot sig själv.
Mm.
Att man har sån ovilja till ansvar. Inte att misslycka, att man även i andra ögon inte bryr sig om att folk tycker man är patetisk.
Mm.
Och det som kan hända då är ju då, varför är det farligt? Man kan ju tycka så här, om någon står och dammsuger med en bebis på magen och så sitter snubben med liksom telefonen. Och jag skrev det här om dagen på stort. Jag tycker, brukar tycka att sådana är ganska roliga. Att så här, först går mannen ut, sätter sig i bilen och så kom mamma med fyra ungar och liksom picknicken och presenten och bla bla bla. Och så filmar man det och gör en rolig story som en 100 000 följare. Jag tyckte att sånt var lite roligt att ha liksom så här, likat och kanske delat vidare och så här. Men nu när jag ser det så håller jag på att kräkas. För att, att, liksom, att man inte då säger stopp utan man fortsätter. Det är också en jävla offerkofta. Och då tänker jag så här, varför då är det farligt för relationen? Då är det så här, en amerikansk artikel. Is your partner pretending to be bad at something to avoid tasks? Här handlar det också om att man är tidstjuv. Att man är kidnappad av ett stressigt moment. Så man är så här, det är inte så här att jag inte tror att mitt ex inte kan göra en dressing. Alltså det är så fattigt också googla då. Alltså, så
är, men tror, om vi ska koka ihop hela jävla soppan, tror inte det handlar om att det är ganska vidrigt att leva tillsammans med någon som försöker använda en som någon typ av slav?
Ah.
Det är det som är grejen, att man känner att så här, du fejkar undermålighet för att utnyttja mig. Mm. Och det är liksom oavsett om det gäller liksom, att så här, du ska komma typ ur den här relationen rikare än mig, både på sömn, tid,
kärlek,
pengar,
omsorg,
och att du är
utveckling,
så här, ja, alltså så här, fysiskt välmående, alltihopa. Då kommer du ut som en så här liten babyunge och själv är man som ett så här slitet jävla vrak.
Ja.
Det är liksom det vi pinpointade när det gäller skilsmässor, att kvinnor oftast mår bättre efter en skilsmässa och män sämre. Så det är väl hela den grejen. Och
jag för mig så här, är det så här, gud, har jag tittat på ett avsnitt av en tv-serie?
Mm.
Då, alltså jag har ju en ansiktsrutin nu på kvällarna som Emma har lärt mig 19 år. Hon bara, jag bara kletar på någonting. Hon bara säger, nej, först ska du ha den där krämen, ska jag på det. Jag bara, jaha, det där brukar jag som borttagning. Så hon bara, nej, det är en fuktgröjare. Fem kluttgrejer håller jag på med nu. För att jag kan.
Mm.
Alltså jag hinner, jag orkar. Jag läser en artikel, jag lyssnar på en podd. Jag liksom läser en tidning, jag har fint hemma. Och jag alltid undrar sig, vadå, när såg du den serien? Jag har liksom inte förstått att det här pågår i mitt virvar av att täcka upp.
Jag tror ändå, alltså jag känner ju dig väldigt bra. Och har känt dig länge.
Ja.
Och jag anser inte att ditt problem i dina relationer enkom handlar om ojämlikhet. Det är som att göra liksom så här, nej men det är typ våran ojämställda värld, det är könsmaktsordningen som gör att Ann Söderlund mår dåligt.
Nej.
Jag tänker så här. När jag ser dig i kring dina män så tycker jag också att du behandlar dem som att de är alltså
inkompetenta.
Marsvin typ som är så här, inte klara av att göra dressing, de kan inte ta hand om barn, de kan inte göra någonting. Det är som att du har en idé om att män inte kan grejer och att din uppgift i relation till män är att rädda dem, fixa åt dem, täcka upp för dem, dona grejer, alltså typiska medberoende beteenden som du har fått med dig från att du växte upp i liksom en familj där din mamma gjorde samma grej med din jättebebis till pappa som hade liksom alkoholproblem. Och det ska man veta, det säger Monica Fagerholm i min serie Beroende. Lyssna på den för övrigt.
Var lyssnar man på den?
Man lyssnar på den i Sveriges Radio Play-appen och det är alltså, serien heter Beroende med Sanna Lundell. Och jag intervjuar denna veckan författaren Monica Fagerholm. Mm. Och du ska lyssna på det avsnittet för hon berättar liksom precis vilket jävla lite gnällunge man blir när man har varit alkoholist under många år. Alltså man tappar ju bort hela sig själv. Man vet inte vem man är. Man vet inte. Alltså, det är verkligen som att bli någon slags så här liksom behövande, skrikande barn som aldrig är nöjd. Jättebaby. Så jag tror att så här, när du går in med den blicken på män så är det lätt hänt att man liksom också svarar an på den. Och sen förstås att du har ett attraktionsmönster där du söker till, såklart, män som har såna liknande drag som din pappa liksom.
Men nu vill jag åt liksom det där, den
strukturella
den typen av man som så här är dokt. Förmodligen då i samverkan som då du säger då med mig eller med en annan kvinna som då är så här, nej han klarar inte det. Och då märker ju en fördelarna av det och så här, nej det gör jag inte. Men idag är ju väldigt få vardagsbestyr som en karaslog eller en kvinnoslog inte skulle kunna klara av. Genom att till exempel googla, genom empirisk erfarenhet, genom att fråga en granne, kolla på ett tv-program, läsa. Alltså, det går ju inte längre att skylla ifrån sig. Sen så här 40-talisterna, jag pratade med en tjejkompis, hon var så här, när mamma dog hux flux, det var helt sjukt. Pappa visste liksom inte på riktigt hur man kokade ett ägg. Han visste inte om man sätter på diskmaskinen. Det är också en annan generation. Men idag att åberopa att man är så här, nej, ingen aning om man gör. Och det vet inte jag. Och du är mycket bättre. Och det kan inte jag. Och så sitter liksom med telefonen. Medan liksom kvinnorna härjar omkring.
Men tycker du att det är så mycket?
Ja.
Jag tycker inte alls att det
är så. Det så?
Nej, men jag tycker inte det är så. Inte bland mina vänner.
Nej,
jag kan absolut inte säga att jag tycker att det är så. Kanske jag har något par där det är så här som man bara, nej men herregud, vad är det här för nästan så här skämt? Men i övrigt så, nej, jag kan inte, om jag tittar mig runt så har jag inte så många som har den där typen av så här curla, big mans baby-beteenden.
Men jag får inte grepp om vad många män gör. De gör grejer utom socknes och liksom på jobb hit och dit. Men hemma i familje liksom de vanliga, då tycker jag att det är många kvinnor som drar i största lasset. Ja. Ja, snälla, hör av er. Hur är det hemma hos er?
Är det jämlikhet?
Ja.
Och är det en förutsättning för att man ska ha en bra relation? Alltså vi har ju redan gjort den här gallupen.
Jag vet,
det verkar ju liksom inte som att det är så.
Nej.
Men vi kan väl säga, ni som är intresserade av att uttala er i ämnet, ni kan väl ändå kanske fördjupa er lite grann i om ni har haft den här typen av diskussioner, om ni har förändrat någonting hemma, att ni har fått en känsla av att det här är fan inte schysst, jag har en big baby i hemmet.
Men det är inte så svårt egentligen som våra lyssnare säger. Jag gör de tjänsterna, han gör det. Och det funkar ganska organiskt. Så som du gör med bra vänner.
Ja.
Alltså det kan inte vara så svårt.
Nej, jag vet inte. Liksom så här,
är det svårt?
Är det svårt för er?
Ja.
Och liksom, den här gången behöver inte ni som tycker att allting är så jävla bra bara höra av er. Ni som också tycker så här, nej, men det här är ett riktigt jävla fitt stort problem i mitt liv. Ja.
Ni kan vara anonyma. Ni också
klaga. Ja.
Sanna Lundell, du kan vara anonym.
Okej, hörni, innan vi avrundar podden så vill jag ge er ett riktigt göttigt hösttips i serie Bonanza.
Härligt.
Jag kände mig så här tom och liksom behövande för att jag hade betat av varenda serie som jag tyckte var värd att liksom titta på. Bara, du vet, man är i den här öknen och börjar läsa böcker istället, vilket är väldigt härligt. Men sen fick jag plötsligt tips om en HBO-serie, dokumentärserie, True Crime. Det gillar man ju. När de inte är för läskiga, för jag står inte ut med så här mord och slakt och Jeffrey Dahmer. Alltså det klarar inte jag av att titta på. Jag liksom mår för dåligt av det. Men serien The Vow. The Vow. Löftet. Mm. Nej, men det här är liksom too good to be true. Det här är liksom bland det smaskigaste och mest intressanta för en psykologiintresserad människa, som jag antar att många ni som lyssnar är, att titta på. Och jag ska säga i tre steg varför den är så jävla bra. Ett, sekter är ju generellt så intressanta. Men det är ju någonting alldeles i synnerhet intressant när man får verkligen inifrån material. Och det får man inte särskilt ofta när man tittar på dokumentärer om sekter. Därför att de lever ju ofta i väldigt slutna samhällen och de är ju väldigt duktiga på att få så här total lojalitet så att deras medlemmar aldrig liksom berättar exakt vad det är som sker. Det är mycket hemlighetsmakeri och sådär. Så när man gör dokumentärer om sekter så är det liksom alltid efter att sekten har existerat.
Efterbilder.
Ja, efterbilder. Och så är det mycket så här utifrån perspektiv. Mm. Men i The Vow så är det liksom precis tvärtom. Därför att den här sekten som heter Nexium, man tror nästan så här, när man börjar titta på den, bara, nej men det här måste ju vara en spelfilm. Det här kan inte vara, det här är liksom, varför har jag missat det här? Nexium var jättestora i USA under 90-talet.
Nexium.
Nexium, och de, det är så här NXIVM, det är liksom en bokstavslek. Och det är ingen religiös sekt utan mer en självutvecklings så här, leadership, management, alltså de förtäcker sin sektverksamhet i liksom, är du intresserad av personlig utveckling? Kom på våran kurs, bli ditt bästa jag.
Och knulla med Jeff Love och
Dick. Med Keith Manieri, Ranieri, som är då ledaren.
Nu vet
och
du
han
vad
är philosopher. Mm. He is a philosopher och han då samkör sekten tillsammans med en kvinna som heter Nancy Salzman, som är liksom sjuksköterska och psykolog, har jobbat mycket med smärtproblematik. Så hela sekten är liksom förtäckt i någon typ av så här självutvecklings get yourself your highest potential typ. Så du går börjar gå på liksom kurser med en filosof och en psykolog typ, som kommer ge dig olika verktyg för att nå din sanna potential. Så du går då på olika kurser, du klättrar i grader, och det som gör materialet, det filmade materialet unikt, det är att det är en av de sektmedlemmarna då, de kallar sig själva inte för sekt, men en av medlemmarna i den här rörelsen får uppdraget, för han är nämligen filmare. De riktar in sig på liksom skådespelare, filmare, lite kreatörer och ganska rika personer. För att de fattar att det är här, om vi når ut till liksom dem så kommer vi kunna casha in. Vi kommer kunna bygga den här sekten mycket mer lukrativt.
Scientologerna.
Ja, precis. Och därför så är det en filmare som, han är ganska framgångsrik redan från början. Han heter Mark, tror jag. Mark, någonting, ja, skitsamma. Det är ointressant. Men han får till uppdrag att liksom filma sekten och filma Keith Ranieri och hans underbara liksom utsagor och hans fantastiska framträdanden och alla hans lektioner och även hans privatliv. Så han får liksom följa honom som en fluga på väggen för att gestalta denna liksom, detta genialiska.
Skapa en kult.
Ja, skapa kulten. Så från början så är det här liksom tänkt som någon typ av propagandamaterial, helt enkelt. Problemet är att Mark då efter 8 år kommer på att det här är en sekt, det här är en galen
efter
man.
Efter 8 år.
Ja, efter att ha varit liksom väldigt aktiv medlem också. Så att då hoppar han som en av de första av sekten.
Och har allt det materialet.
Och har allt det materialet.
Men gud vad kliddrigt.
Så att liksom bara här, nej men du vet, det är så mycket kliddrigt, snuskigt, smaskigt material som man bara dör.
För meningen var att han skulle klippa bort våldtäkterna,
galenskapen. Ja, meningen är att han ska liksom klippa bort hans så här brutala konstiga sägningar om så här, typ att ett övergrepp inte är ett övergrepp, för en 15-åring kan ju faktiskt ändå liksom vara mogen. Mm. Och i vissa länder så är det inte att betrakta som våldtäkt om man är över 12 år. Och så vidare. Alltså det är mycket sådana saker.
Det är det ju alltid. Varenda säck går ut på att gamla gubbar ska få knulla unga tjejer.
Ja, och det finns så, ju ingen annan. Det tar aldrig slut. Nej. Man bara, men gud, har ni inget annat knulla? Intresse? Hur mycket
skär av den där pitten.
Men hur också, och det som man också ändå, för det som är också otroligt fascinerande med den här sekthistorien och just den här dokumentären, det är ju att man har faktiskt bemödat sig om att försöka se det här ur ett bredare perspektiv än att här var den onda sektledaren, de här stackars offren som har liksom så, utan att man faktiskt har försökt förstå helheten i den psykologin som gör att man söker sig till en sån här rörelse, och att det faktiskt fortfarande finns personer som brottas med att de älskar den här mannen, alltså att han hade så jävla mycket goda egenskaper samtidigt som han var jätteond.
Mm.
Att liksom han gjorde, och så här. Så det är ur en moralisk, etisk perspektiv så jävla intressant. För vi lever ju också i den tiden att man är så här, han har varit vidrig mot en person, rulla honom i fjädrar och doppa honom i kära. Men liksom så här, när man har gjort jättemycket, en grej som Nexium blev väldigt kända för, uppmärksammade för, det hade jag ingen aning om, det var att de lyckades bota så här, personer som hade kraftig OCD, alltså kraftiga tics, tvångstankar och alltså galenskaps, du vet när man bara svär, vad heter det?
Tourette-syndrom.
Ja. Alltså så här, otroliga Tourette. Så det är en kille som då, Nancy Salzman, som har jobbat mycket med smärtproblematik, och de jobbar ju med så här, olika typer av psykologiska teorier för att styra hur vi människor kan liksom styra gå emot våra egna begär. Och det är en ganska spännande lära de ägnar sig åt faktiskt. Och jag tror att den, alltså många vittnar ju om att den har förändrat deras liv till det positiva. Mm. Förutom de som har gått in i den innersta kretsen då med knulleriet och våldtäkterna och övergreppen och så. Men alla som var liksom bara så att säga gick kurserna vittnar ju om att så här, shit vad det här har gjort nytta för mig. Vilket ju också är spännande, att man kan få vara både och. Att det inte bara är av ondo liksom, en sekt oftast. För det är att förenkla saker och ting alldeles för mycket.
Du menar som Amy som är rakt igenom goda?
Nej, men kanske, jag tror att Amy faktiskt har delar i sig som skulle vara
det nyttigt. Det tror jag också, men det är alltid så här, nu vill jag ha 7 brudar. Man bara, jag återkommer
alltid till... Men det är mormonerna, älskling. Amy har inte fler, många gifter.
Har de inte?
Nej, det är bara mormonerna som har det. Men skitsamma, se den här bara. Ja. Alltså det här är det gottigaste ni kan titta på om ni är intresserade av psykologi, mellanmänskliga relationer och av liksom frågan om ont och gott. Alltså kan man vara ond och god samtidigt? Kan det man gör som har nytta för många, kan det så att säga väga upp att alltså man har skadat då kanske? För det är framförallt 3 eller 4 personer som har fått enormt stora både fysiska och psykiska sår efter den här sjuka mannens liksom framfarter. Han har väldigt sjuka sidor, men han har också vissa liksom talanger i att han är extremt magnetisk, och man kan heller...
Det är som runar.
Nej men det här är någonting i hästvärlden. Du måste bara titta på det här.
Nu ser jag ordleken framför mig i huvudet. Nu vet jag vad det är för sekt.
Nexium heter sekten. Mm. Dokumentärserien heter The Vow. Puss!
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.